46. Måndag 16 augusti. Det kunde ha varit vilken kontorsbyggnad som helst i utkanten av Stockholms citykärna. Men innanför den grå fasaden pågick en dold verksamhet dygnet runt. Nicky stannade till på trottoaren en bit ifrån entrén och iakttog huset och dess omgivning. Stora gula skyltar påvisade det strikta foto- och filmförbudet som gällde i hela kvarteret. Och överallt fanns övervakningskameror som noggrant sköttes av skyddsvakter. Den låga muren utanför entrén på Bollstomtavägen 2 markerade tydligt säkerhetspolisens hemvist med sina stora blå bokstäver tillsammans med ett emblem. Det heraldiska vapnet hade samma signalvärde som hela platsen. Styrka, kunskap och underrättelse. Hon fingrade på den blommiga tygkassen som var fastklämd under armen. I den fanns hela hennes utredning samlad. De senaste veckornas arbete, noggrant strukturerat i en redogörelse för motiv, mordvapen och modus. Alla hennes misstankar fanns på plats. Redo att överlämnas till Säpos kontraspionageavdelning. Igår kväll hade hon lagt till en sida med indicierna som tydde på att Kärnström hade kopplingar till Irans underrättelsetjänst med citaten från Hannas dagbok om yrkeshemligheterna han varit så intresserad av. En varm känsla av stolthet drog genom kroppen. Hon hade själv åstadkommit något som polismyndigheten och säkerhetspolisen misslyckats med. Att identifiera en agent i Sverige och dessutom bevisa hans brottsliga gärningar. Ryan Kärnström var inte bara en mördare, utan även ett hot mot rikets säkerhet. Och Säpo skulle snart vara tvungna att borra sina vassa klor in i sitt nya byte. Enligt deras egen årsrapport pågick ett idogt arbete med samtliga myndigheter i landet för att stävja den utveckling där främmande makt skadade Sverige inifrån allt mer. Nu skulle hon vara med och bidra. Det vore ett direkt tjänstefel om de inte nappade. Nickis polishjärta klappade hårt. De senaste två veckorna hade hon blivit fartblind och klivit över gränser som gick emot allt hon trodde på. Hon skulle göra det by the book från och med nu. Hon tvingade fötterna framåt över betonggolvet. Även om det var rätt sak att göra, kändes det osäkert att lämna Kärnströms öde i händerna på ytterligare en myndighet. Polisen hade inte imponerat på henne hittills. Men hon var tvungen att tro på att Säpo skulle bevisa motsatsen. Vad är ditt ärende? Frågade en skyddsvakt. Han kom ut från en glasbur som inte var större än en gammal telefonkiosk. Nicky såg att det satt en till vakt där inne och förundrades över hur de båda stora männen fick plats. Jag har lite papper jag vill lämna i receptionen, svarade Nicky och klappade menande på sin tygkasse. Vem är mottagare? Mannen häktade loss en radio som hängde i hans överfulla bälte. Det vet jag tyvärr inte. Det är typ ett tips, svarade Nicky och tvingade fram ett litet leende. Hon kunde inte slappna av förrän hon försäkrat sig om att någon handläggare tagit sig an hennes papper. Mannen pekade på påsen och signalerade att han ville titta ner i den. Har du ett ID-kort? Hon var förberedd på frågan. Det var helt uteslutet att slänga upp polisbrickan. Hon ville vara så anonym som möjligt. Nicky drog upp körkortet från bakfickan och räckte fram till mannen. Han tittade först på fotot och sen på Nicky. Sen tryckte han på sändtangenten på radion och rabblade hennes personnummer. Tips från allmänheten finns här ute för överlämning. Oklar mottagare, kom. Nicky och den uniformerade mannen genomled en lång, pinsam tystnad tillsammans innan de äntligen fick en bekräftelse. Okej, släpp in henne. Klart slut. Nicky passerade glasdörrarna och steg in i en besöksentré som i vilken offentlig verksamhet som helst. Vita väggar, inredning i ljusa träslag och dörrar med kortläsare. Hon var ensam där inne, förutom en skyddsvakt som satt bakom ett tjockt glasparti och tittade på henne. Du hade ett tips till säkerhetspolisen, sa han genom en liten lucka i glaset. Nicky gick fram till mannen som hade samma ansträngda leende som sina kollegor på utsidan. Någon hade uppenbarligen sagt åt dem att vara tillmötesgående, tänkte hon. Ja, det stämmer. Hon plockade ut den tjocka pappersbunten ur tygkassen och la på disken mellan dem. Hon behöll sina händer ovanpå. Hon var inte helt redo att släppa taget än. Mannen tittade på mängden papper som nu låg framför honom och höjde på ögonbrynen. Är det där ett tips? Han lät förvånad, men också lite skeptisk. Nicky tänkte att Säpo säkert får in en ansenlig mängd märkliga tips från diverse foliehattar och knasbollar dagligen, och hon ville bli tagen på allvar. Hennes ärende fick inte hamna längst ner i någon hög. Ja, det gäller Irans verksamhet här i Sverige. Jag har god inblick. Han tittade på henne och sen på pappershögen. Nicky lyfte sina händer och sköt fram den mot honom. Han stoppade in en torr och valkig hand i en ljusgul plasthandske och bläddrade snabbt igenom hela högen. Hennes skisser över olika platser svischade förbi i hög hastighet, tillsammans med fotografier på Hannas döda kropp och kopior ur dagboken. Även polisens tunna utredning fanns med, tillsammans med obduktionsprotokollet. Det var omöjligt att skyddsvakten hann se något av värde. Han letade nog efter pulver eller bomber. Jag ska ringa ner någon. Vi måste vidimera bäringen i tipset. Iran, sa du. Mannen snurrade på stolen för att plocka upp en brun pappkasse från hurtsen bredvid honom. Exakt. Någon från kontraspionaget vore bra, tror jag, svarade Nicky och la återigen händerna över sin utredning. Jag lämnar helst över den själv. Sätt dig ner och vänta, så kommer någon och hämta dig, sa mannen och drog ner luckan framför henne. Nicky satte sig på den långa besöksbänken och såg sig omkring. Svarta klotkameror täckte av varje centimeter av besöksytan. Hon kände sig iakttagen och fokuserade istället på de märkliga konstinstallationerna på golvet framför henne. Det såg ut som om en ko fått vandra runt fritt och uträtta sina behov i lokalen. Stora bruna blaffor på golvet, cirka 30x30 centimeter vardera. Hon förundrades över hur mycket pengar de statliga institutionerna kunde lägga på obegriplig konst när hon själv fick tjata i ett år för en uppdatering av den kroppsburna kameran som var hennes viktigaste arbetsredskap. Nicky stirrade på det som såg ut som en komocka. En liten nos stack upp. Var det en mullvad kanske? Hon funderade på om det var en långsökt flört med säkerhetspolisens förmåga att gräva fram det mesta. En dörr öppnades och Nicky reste sig instinktivt upp. En kvinna passerade genom lokalen utan att lägga märke till henne. Nicky sjönk återigen ner på bänken och tittade på klockan medan hon fingrade på högen med papper. Vakten hade sagt att de skulle behöva vidimera bäringen i hennes uppgifter. Skulle det ens vara möjligt utan att hon själv framstod som en komplett galning eller avslöja alla hennes tjänstefel, övertramp och rent av brottsliga gärningar? Hon blev plötsligt tveksam till att hon tagit rätt beslut. Tänk om hon själv åkte dit. Ett slut där Kärnström skulle gå fri och hon själv hamnade bakom lås och bom var oacceptabelt. Snabbt knölade Nicky ner pappershögen i tygkassen och reste sig. När hon passerade skyddsvakten utanför räckte han fram hennes körkort. Det gick snabbt, kommenterade han glatt. Hon svarade inte, bara nickade och skyndade sig därifrån. Hon genade upp i parkområdet bakom postens gamla byggnader och stannade inte förrän hon passerat spärrarna till Västra Skogens tunnelbanestation. En blandning av ilska och total tomhet spred sig i kroppen medan hon försökte svälja bort klumpen i halsen.